Radiosporten dokumentär.
Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
It's not fair. It's not right.
Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
It was a real bombshell.
Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
And she said, if you ever want to see your family again, don't say anything.
Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
Det är svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
I'm really angry at this situation.
Mo Farah tar sitt andra OS-guld på hemmaplan i London sommaren 2012.
Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som Mo Farah korsade mållinjen. Det var bland de maffiga idrottsögonblick jag upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
Det ska bli ytterligare 2 OS-guld och totalt 6 VM-guld. Han är en av de absolut största friidrottarna i världen.
Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
Med sitt alltid lika breda leende är han älskad i sitt hemland Storbritannien och adlad av drottningen. Samtidigt som han bär på en hemlighet.
Jag förstår ju att det var hemligt. Att han inte var redo att berätta då.
2022 avslöjar han det han dolt i över 30 år.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Det här är Radiosporten dokumentär om Mo Farah, ett program av Therese Hallman från 2026. Jag heter Alexander Lundholm.
Det var kring 2004-2003 någonstans där.
Mustafa Mohammed är 24 år och en av Sveriges bästa löpare. Han kallas för Musse. Och han möter en ung britt som kallas för Mo. Det är Mohammed Farah.
Jag var på träning EM och han var fortfarande junior då. Och jag var senior och såg honom och låg märke till. Han var duktig.
Mo är en lovande junior från London. Han sticker ut på banan, men också vid sidan av.
När det är sån här mästerskap så är det bankett efteråt. Partystämning. Då var han ju, märkte han mer, för då var han var ganska vild.
Mo har alltid haft svårt att sitta still.
I couldn't see myself having getting a decent job and working in the office. I just can't do it. I just can't concentrate more than 5 seconds.
För CNN berättar han att han inte kan koncentrera sig i mer än 5 sekunder.
So for me I had to stay active and you know, running.
Vänskapen med Mustafa Mohammed växer på höghöjdsläger i Kenya, Etiopien, Sydafrika och Schweiz.
Och då kan allt från vi spela kort ibland, bara sitta och prata om allt möjligt, träning, livet. På många läger så brukar han med sig, han gillar att spela PlayStation, FIFA.
De har mycket gemensamt, båda med ursprung i Somalia. Men det är något som skiljer dem åt. Strukturen kring Mo är skakig. Han kommer ofta utan egen tränare och har inte alltid ett strikt upplägg.
Busig, tramsig, inte riktigt koll på allt.
Strax ska vi ner till Göteborg och friidrotten.
Det är sommaren 2006 och Europamästerskap i friidrott. Nya Ullevi är fullsatt inför 5000 metersloppet.
Mohammed Farah från Storbritannien, Mo som han kallas där borta. Han har i år sprungit på 13.09, en kanontid. Tvåa i England genom alla tider, har gått om både Cram och Ovett på den listan.
Mo är 23 år, hans första stora mästerskap. Han leder på upploppet.
Det verkar som det ska bli brittisk guld, om inte spanjoren kan svara med 100 meter. Nu går spanjoren upp utvändigt. Fortfarande Farah som leder, nu kommer Jesus i Spanja med långa spanska kliv och han går väl om. Farah kan inte svara.
Silver, omsprungen på sista meterna av Jesus i Spanja. Men det är tydligt att i den unga britten så finns något.
Jag såg i alla fall om många andra att det var en väldigt stor talang.
Ett år senare ser Mo Farah fram emot VM i Japan 2007.
Well, we're going to see what happened at the World Championship and hopefully want to do the best I can.
Han blir sexa på 5000 meter. En är han inte där.
Lite för oseriös, lite för mycket festande. Man såg att får han ihop det och blir mer seriös, fokuserad, så kan det bli riktigt bra. Men att det skulle bli så bra som det blev, det trodde jag inte.
Men vad som krävs för att ta steget till toppen, det vet ingen ännu. Inte ens Mo själv. Hösten 2009 är det bröllop på ett slott i södra Halland. Det är Musse som gifter sig med Hanna Johansson. De har planerat bröllopet efter säsongen så att så många friidrottare som möjligt kan komma.
Han och hans flickvän var då, Tanja, var där.
Mo och Tanja, de har känt varandra sedan grundskolan. Nu är de ett par. Tanja har en dotter från ett tidigare förhållande som Mo ser som sin egen. Och Musse och Hannas bröllop ska snart följas av ett till.
Det dröjde inte länge innan jag fick själv inbjudan till hans bröllop i London. Det var annorlunda.
Och Musse märker något efter bröllopet. En förändring i Mo.
Ja, jag tycker att det kommer ungefär samtidigt där, alla den här seriositeten och uppoffringarna i samband med att han träffade Tanja. Nu gjorde inte han det bara för sig själv, idrottandet.
Mo Farah har nu en familj. Och det börjar synas i resultaten. 2010 tar han dubbla guld under EM i Barcelona. Men trots framgångarna ser Musse att det är något som fortfarande saknas.
Jag kommer ihåg på många läger, exempelvis han bland annat inför OS 2008 i Peking. Han var i egentligen bra form, men fick inte ihop eller träningen riktigt, körde för tufft. Han har inte ens någon tränare med sig på plats.
Ingen struktur. Ingen kontinuitet. Han tränar för hårt eller för lite. Ibland med Musses tränare och ibland ensam.
Så tror han behövde också en tränare som är med hela tiden, så ser honom, som ger den här feedbacken direkt att nu är du sliten, nu kan du hoppa över sista intervallen exempelvis, eller leda honom mer.
Det finns en tränare som Mo ser upp till, Alberto Salazar. Han är baserad i USA.
Ja, men Salazar var ju en av världens bästa maratonlöpare i början på 80-talet.
Stefan Holm, Radiosportens expertkommentator.
Han var väl Boston Marathon en gång och vann New York Marathon tre gånger. Han hade naturligtvis idéer om hur han skulle träna löpare och göra löpare ännu bättre.
Mo Farah undersöker möjligheten att få ingå i Alberto Salazars team.
Att vara faktiskt på plats, inte någon han träffar då och då, utan hela tiden med vardagen. Bra träningspartner, bra så att säga, miljö och även ekonomiskt, för det var Nike som betalade allt det här och även betalade honom bra.
Alberto Salazar driver Nike Oregon Project, ett världsunikt träningskoncept i Eugene i Oregon.
Oregon Project började väl i slutet på 90, tidigt 00-tal där, med att man skulle få fart på amerikansk långlöpning framförallt. Och då anställde man ju då Alberto Salazar som tränare och hade ytterligare ett team runt honom och kryddade då de här löparna med ett antal utländska löpare, däribland Mo Farah.
Det är 2011 och Mo kommer till Eugene. I en sponsorsintervju säger han att han trivs med sin nya tränare.
Oh yeah, definitely 100%. I'll say Alberto has done a great job for me. Training's changed a lot. Doing a lot more quality work, a lot more gym. Having not doing any media or anything else, you can just concentrate on training.
Förändringen syns inte bara i tiderna. Den märks i hur Mo springer loppen.
Och det var tydligen Alberto bra på liksom att taktiska. Han blir liksom, det blir fokus på mästerskap, att vinna medaljer.
Mo Farah har nu hittat det som saknats. En tränare, en miljö och en väg framåt. Men det beslut han just tagit, att gå med i Nike Oregon Project, kommer att förfölja honom i resten av karriären. För runt Alberto Salazar finns rykten.
Farah's going for gold. Gabriel Maskell can't respond. Here comes Laggett.
Under VM i Sydkorea 2011 blir det guld på 5000 meter.
And Mo Farah takes the gold.
Mo Farah är bäst i världen.
What a performance from Mo Farah.
Han förlitade sig ju alltid på att han hade en fantastisk spurt. En lång spurt, ofta 300, nästan 400 meter kunde han dra ifrån de andra på.
He kisses the ground in celebration.
Men på 10 000 meter blir det bara silver.
Väldigt revanschugen efter förlusten där han trodde egentligen där han hade störst chans när han blev tvåa. Så han blir ju ännu hungrigare. Det är klart, med stundande OS på hemmaplan så var han väldigt motiverad. Och nu har han också tagit det steget och känner att han kan vinna och vara bäst i världen.
With all our hearts, med enorm glädje och oändlig förväntan, så önskar vi er nu välkomna till kvällens festbubblande kittel.
Augusti 2012, OS i London. Drottning Elisabeth kommer inflygande med Daniel Craig som James Bond.
Jag kommer att missa landningsplatsen väl. Nej, skickligt styr drottningen med vänsterhanden in sin kapsel, sin fallskärm.
Men för Mo Farah är det här inte bara ett OS. Det är hans stad, hans publik, hans arena. I Storbritannien har hypen byggts upp och förväntningarna är enorma.
Och London var ju när det verkligen drog igång på riktigt, kan man väl säga.
Nu ska det visa sig om alla påkostade träningsmetoder betalar sig. Men samtidigt är något annat stort på väg att hända. Tanja väntar tvillingar. Och Mo, som själv är tvilling, vill vinna för dem.
För att han ville ha guld till tvillingarna. Han vill inte ge guld till ena och silver till andra.
Men för att inte tappa fokus gör paret en överenskommelse. Om barnen föds före 10 000 metersloppet så får ingen berätta det för Mo. Just nu finns bara OS på hemmaplan.
10 000 meters finalen, startskott alltså.
Igen. Händer nu då? Klickar i pistolen eller?
Släpp iväg de här killarna.
Precis före finalen har två brittiska guld bärgats. Jessica Ennis Hill i sjukkamp och Greg Rutherford i längdhopp. Den 4 augusti 2012 går till historien som Super Saturday.
Storbritannien på väg mot ett 10 000 meters guld. Om inte Tarico Bekele kan svara. Nu kommer också amerikanen Galen Rupp i ytterspår.
Alberto Salazar har med två löpare i guldkampen. Galen Rupp för USA och Mo Farah.
Snart bara 100 meter kvar. Det är Mo Farah, Storbritannien, som leder fortfarande. 100 kvar. Farah leder. Nu kommer Tarico Bekele. Nu kommer Galen Rupp. Mo Farah försvinner iväg. Galen Rupp försöker svara. Men det blir ett guld. Det blir ett nytt guld i Storbritannien. Och till Mo Farah. Det är osannolikt. Och hör på detta.
Mo springer ett R-varv och plötsligt syns en flicka springa mot honom. Det är dottern och han lyfter upp henne. Bakom henne syns Tanja med en stor mage. Tvillingarna är inte födda än. Och en vecka senare är det 5000 meter.
Det var ju mycket snack inför 5000 meter om man skulle kunna göra den där dubbeln då. Det var väl ingen som hade gjort det sedan Lasse Wirén 1976 tror jag. Jag tror att det är viktigt att man ser det som två olika tävlingar. Nu har jag tagit 10 000 meters loppet, när det är klart, nu ser jag fram emot nästa lopp.
På Olympiastadion i London följer 80 000 åskådare varje steg i 5 000 meters finalen.
But Mo Farah gritting his teeth now.
På BBCs kommentatorsplats är stämningen på bristningsgränsen.
The arms have got to pump, the knees have got to come up high. He's got to find something extra. He's got to kick hard.
Jag satt på övre etage på Olympiastadion i London. Det kändes som att läktaren bokstavligt talat skakade till i samma stund som Mo Farah korsade mållinjen. Det var bland de maffiga idrottsögonblick jag upplevt faktiskt, det ska jag ärligt säga.
Ja, det var häftigt. Det finns inte något större än att dels OS är störst och sen vinna och så på hemmaplan, hemmapubliken. Och inte bara ett guld, två guld, det är svårt att fatta. Och det stödet han hade hemma, publiken.
Mo Farah klarar av favorittrycket och tar den efterlängtade dubbelsegern.
It's an unbelievable feeling. Olympic doesn't come around often and comes around in your hometown. And you know, as an athlete, you dream to become an Olympic champion. But for me, to become a
Olympic champion twice is unbelievable.
Om man ska jämföra så är det lite grann som Peter Northug när han var som bäst på längdskidåkning, eller i viss mån Johannes Höstlott Kläbo idag också, att de förlitar sig på att ingen kan dra sönder dem. Och de är så taktiskt smarta så att de försätter sig aldrig i situationer där de blir instängda eller hamnar i trubbel, utan de är hela tiden med i loppet, och när det väl drar ihop sig sista varvet, då är de där. Och då är det ingen som kan springa ifrån dem, eller i skidåkningsfall då skida ifrån dem.
2 veckor efter 5000 metersloppet så föder Tanja 2 flickor, och Mo har varsitt guld till dem. Och 1 år efter OS släpper Mo Farah sin självbiografi, Twin Ambitions.
Det gäller att smida medan järnet är varmt. Och britterna är ju väldigt bra på att ge ut sportbiografier. Det finns väl knappt en Premier League-spelare som inte har gett ut en självbiografi. Så det är klart att Mo Farah gör det när han vinner dubbla OS-guld. Det säger sig ju självt.
I boken berättar Mo om sin uppväxt, om Somaliland, om inbördeskriget, om hur han kom till England med sina föräldrar som 9-åring, om hur hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men Mo berättar inte hela sanningen. Den verkliga historien håller han hemlig.
Nej, han var inte redo att berätta hela sanningen.
Utanför löparbanorna har Mo ett lyckligt familjeliv med Tanja och barnen. Och själv har han blivit mer än en löpare. Han är en nationell ikon.
Alltså i England märkte jag att han var väldigt stor, helt klart. Det som också uppspelt var att han var ju populär och stor även bland andra idrottare. Så på läge så kunde ju andra duktiga idrottare komma fram liksom och lite starstruck.
Men Mo är inte klar.
Det som jag tycker är imponerande är att han inte är nöjd och mätt efteråt, utan han faktiskt är lika hungrig. För det är en sak att ha den här hungern när man ska ta sig till ett och vinna första gången. Och man, det är det största man drömmer om, att vinna ett OS-guld exempelvis. Att göra det och fortfarande ha kvar den här hungern. Man ser några unika idrottare som Usain Bolt eller Duplantis som vi ser nu.
För Mo fortsätter. VM i Moskva 2013, dubbla guld. Under VM i Peking 2015 så gör han det igen. Och de brittiska kommentatorerna kallar honom för den största genom tiderna.
Mo is the greatest sportsman that Britain's ever had.
Mo Farah är återigen dubbel världsmästare.
Tonight to come out here and to make it double, it means so much to me. I was on the phone to my wife and thinking, yeah, I was kind of getting nervous since the first time I've been for a little while, you know, kind of a bit nervous, but you know, it happens and you just have to get through it.
Under tränaren Alberto Salazar lägger han vinst efter vinst till sin meritlista.
And thanks to all the medical team, everyone's been around, great team spirit, and it's just, you know, it's amazing to do it.
Men medan Mo dominerar på banan börjar misstankar väckas runt hans tränare Alberto Salazar och runt Nike Oregon Project om metoder som kanske går över gränsen.
Ja, det pratades ju ganska mycket om de här höghöjdshusen, just om det verkligen var tillåtet eller inte. Det fanns väl inget förbud emot det egentligen, men det kanske var moraliskt felaktigt kan man tycka. Därför att man drar ju en fördel av att man då så att säga bor på hög höjd medan man tränar på låg höjd.
Redan 2012, strax efter OS i London, hör en visselblåsare av sig till USAs antidopningsbyrå. Det är en assisterande tränare som ingår i Salazars tränarteam. Han har god insyn i vilka metoder som används och ber byrån att undersöka vad som pågår i Eugene.
Jag tror att det blir nog lätt så i ett sånt här projekt att någon känner sig förfördelad, någon kanske inte får vara kvar i gänget längre, någon tycker att någon får fördelar som jag inte får, och det är nog lätt att någon också blir lite avundsjuk och gärna skvallrar om det pågår någonting som inte riktigt är enligt lagens råmärken, och det blir en del skitsnack. Men i det här fallet så var det ju ändå att det låg en del bakom det, det var ju ganska uppenbart.
Men visselblåsandet leder inte till någonting. Salazar fortsätter som tränare, men misstankarna fortsätter att växa. 2015 släpper BBC en dokumentär om dopningsanklagelserna mot Nike Oregon Project och dess huvudtränare Alberto Salazar.
It's a story where there are claims of cover-up and hypocrisy by a British Olympic legend. A story that's taken me to the other side of the globe to investigate allegations about one of the world's most famous athletics coaches, Alberto Salazar, the man who steered Mo Farah to Olympic gold.
Det pågick nog en del medicinska experiment som var både på gränsen eller över gränsen till det tillåtna.
As part of a year-long investigation, I've heard a number of other allegations, including that Salazar experimented with testosterone to see how much would trigger a positive drugs test.
Även Storbritanniens friidrottsförbund hamnar i blåsväder. De har anlitat Alberto Salazar som konsult i sina landslags- och elitprogram. Och nu får även Mo Farah kritiska frågor, för brittisk press vill veta allt.
I spoke to Alberto last night and I got on the phone and I said to him, Alberto, what's going on?
I Channel 4 säger Mo Farah att han är oskyldigt neddragen i smutsen.
So he goes, Mo, I can prove this to you. These are just allegations. I'll show you some evidence. I'm really angry at this situation. It's not fair. It's not right. Yeah, I haven't done anything, but my name's getting dragged through the mud.
Jag vet att det är ett tillfälle i, jag var på träningsläger i Portugal, och då var det två journalister som hörde av sig brittiska och ville prata med mig.
Journalisterna utger sig för att vara managers och att de vill prata om svenska löpare, och Musse tror på dem.
Jag var väldigt, vad ska man säga, godtrogen, och jag trodde att de var managers. Så de försökte lura mig helt enkelt och börja prata om doping och ja, men hur är det liksom, man måste, det är klart på den nivån gör väl alla det, och hur gör du, hur gjorde Mo?
Efteråt förstår Musse att det är något som inte stämmer. Med hjälp av en journalist på Göteborgs-Posten så identifieras de. De är reportrar från en av Storbritanniens största tidningar.
Och det här var 2016, så det var ju inför OS i Rio. Och då hade han vunnit dubbla OS-guld, dubbla VM-guld två gånger. Och, så det är klart, det var ett OS-år, och då ville de fokusera på Mo och se vad de kunde hitta.
De letar efter Salazar, efter dopning. Men det finns något helt annat. Något de inte vet om. Inte än.
Och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden.
Det är 2016 i Brasilien. Och Mo gör det igen.
Mo Farah från Storbritannien ska ta sitt andra OS-guld i dessa olympiska spel. Precis som han gjorde i London. Nu trycker han till där borta med 150 meter kvar. Men amerikanen kommer tillbaka, Chelimo. Nu får Farah se upp. Han ser ganska trött ut. Nu kommer Chelimo, amerikanen. Amerikanen Chelimo mot Mo Farah. Men Farah tänder på steg.
Dubbla guld, 10 000 och 5 000 meter. Trots allt som snurrar runt Salazar så vinner Mo. Och efter ännu ett guld under VM i London 2017 så fattar Mo Farah ett beslut. Han lämnar löparbanorna och Alberto Salazar för att satsa på maraton istället. Och han blir adlad av drottningen, Sir Mo Farah.
I walked in there, I was quite nervous, but she knew who I was, and then she asked me what would I like to do when I stop running, and I said I'd like to be able to help the next generation, next kids, and continue supporting younger generations. And she says that's amazing.
Inga dopningstester har någonsin visat att Mo dopat sig, men kopplingen till Salazar finns. Oktober 2019.
Friidrottstränaren Alberto Salazar, som har jobbat och fortfarande jobbar med världsklasslöpare, stängs av i 4 år för dopningsbrott för att ha organiserat dopning i sitt träningsprojekt Nike Oregon.
Den dopningsavstängde friidrottstränaren Alberto Salazar förlorar sin överklagan till idrottens skiljedomstol CAS. Han ska bland annat ha försett aktiva med testosteron och ha manipulerat med dopningsprov. Han är mest känd som tränare för den brittiska långdistanslöparen och fyrfaldige OS-vinnaren Mo Farah, som dock inte har anklagats för dopning.
Nike lägger omedelbart ner Oregon Project och det blir värre. Nya anklagelser kommer, inte bara om dopning.
Det fanns ju även andra delar i det och sexuella trakasserier var ju en sån.
Salazar har hela tiden nekat till brott och har också i ett separat ärende stängts av på livstid från tränarrollen i USA sen han anklagas för kränkningar av kvinnor i det så kallade Oregon-projektet.
Nya anklagelser pressar den skandalomsusade friidrottstränaren Alberto Salazar och nu stäms 63-åringen tillsammans med företaget Nike av medeldistanslöparen Mary Kane på 175 miljoner kronor.
Hon anklagar honom för att ha kränkt henne känslomässigt, sagt att hon var för fet, att hennes kropp var fel.
Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå och att en sån man tar sig den typen av friheter med unga idrottskvinnor är ju vedervärdigt.
Salazar har nekat till alla anklagelser och han och Nike når 2023 en förlikning i stämningsansökan från Mary Kane.
Där har han medgett att han har betett sig okänsligt men förnekar att det rör sig om övergrepp eller könsdiskriminering.
Alberto Salazar döms till livstidsavstängning. Mo har lämnat honom sedan 4 år, men åren med den nu dömde tränaren och tiden i Oregon fortsätter att kasta en skugga över hans resultat. Och det finns något annat också, något från lång tid tillbaka. När Mo Farah återvänder till London lämnar han löparbanorna och blir maratonlöpare på heltid och direkt tar han sig upp i eliten. Men hemligheten som Mo har burit är kvar. Den har funnits där genom hela hans karriär. Men 2022 bestämmer han sig för att berätta den i en dokumentär på BBC.
The real story is I was born in Somaliland as Hussein Abdi Kahin.
Hussein Abdi Kahin. Det är hans riktiga namn. Mo Farah, det namn som världen känner, är någon annans.
It's not my name or it's not the reality.
Så inleds den BBC-dokumentär som slagit ner som en bomb i Storbritannien. Nationens främsta olympier genom tiderna avslöjar nu en mörk historia. Han blev som liten offer för människohandel.
Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK.
Solskenshistorien om en flykting från Somalia som kom till England med sina föräldrar och kom att bli tidernas bästa långdistanslöpare och en adlad nationalidol är inte helt sann.
Förvåning. Svårt att sätta sig in. Svårt att förstå.
I sin biografi från 2013 hade Mo berättat att han kom till England med sina föräldrar när han var 9 år. Att hans tvillingbror blev kvar på grund av sjukdom. Men det var inte sant.
Jag hade en helt annan bild som han hade berättat på annat sätt innan. Så jag förstår ju att han att det var hemligt. Att han inte var redo att berätta då. Att det klart han var tvungen att ha en annan berättelse såklart.
Den verkliga historien är mycket mörkare. Det är slutet på 80-talet och i Somaliland är det inbördeskrig. Husseins pappa dödas i kriget. Hans mamma kan då inte längre ta hand om alla barn.
I was separated from my mother and I was brought into the UK illegally under the name of another child called Mohammed Farah.
Hussein är 9 år gammal. En okänd kvinna tar med honom på ett flygplan till London. Hon säger till honom att det ska bli bra.
The lady, what she did wasn't right. I wasn't treated as part of the family. I was always that kid who did everything.
När de kommer till London börjar något helt annat. Hussein, nu Mohammed, tvingas arbeta i kvinnans hem.
So from the moment when I arrived in that house and I met the family and been there and been in that environment, it was so bad and I knew at that point in my life was changed and I didn't have any contact with anyone.
Trafficking, barnarbete. I 2 år lever han så.
If I wanted food in my mouth, my job was to look after those kids, shower them, cook for them, clean for them. And she said, if you ever want to see your family again, Don't say anything.
Han får arbeta för att få mat och uppehälle i ett främmande land med ett namn som inte är hans, utan att kunna berätta för någon. Men så får han börja i skolan. Han kan knappt engelska. Det går dåligt och han är frustrerad och stökig. Men det finns ett ämne han är bra på. Idrott. Alan Watkinson, idrottsläraren, ser något i pojken och vinner hans förtroende. Och en dag tar Mo till sig och med hjälp av en skolkamrat från Somalia som kan bättre engelska ber han att få berätta något för idrottsläraren.
Could I have a minute of your time and could I explain something to you?
Tillsammans med skolkamraten förklarar han att han måste arbeta i familjen han bor i och att han har det svårt där hemma.
It was a real bombshell.
Med det förändras hans liv. Skolan kliver in och hjälper honom bort från kvinnan. Han får flytta in hos en kompis familj. Där känner han sig hemma och omhändertagen. Alan Watkinson och de andra på skolan vet nu vem Mo egentligen är. Men de berättar aldrig för någon annan.
Det var bra att han fick deras förtroende och att de tog vara på det och inte svek honom på den punkten.
Genom hela Mos karriär, från tonåring till OS-guld, så håller de tyst för hans skull.
Alltså måste det vara ett trauma att bära det med sig. Och frågan är hur han har klarat av det egentligen. Och hålla den bollen i luften samtidigt som man då har en otroligt framgångsrik idrottskarriär med allt vad det innebär då, med press utifrån och media och allt det där kändiskapet.
Varje intervju om barndomen, en risk. Varje fråga om familjen, ett minerat fält. Biografin 2013, en konstruerad berättelse.
Och leva i den lögnen som det faktiskt är. Det måste vara oerhört psykiskt påfrestande i längden.
Men han gör det. Hussein Abdi Kahin lever som Mohammed Mo Farah. Vinner OS-guld. Adlas. Blir en nationell hjälte. Hela tiden med hemligheten. När BBC-dokumentären släpps 2022 så chockas många. Inte bara av hemligheten, utan av att ett barn kunnat leva så i Storbritannien.
Inte så länge sedan satt jag i taxibil i London. Det var på London Marathon. Det var en somalisk kvinna som körde. Och vi kom in på Mo såklart. Och jag förstod att det var blandat mottagandet bland somalisk communityn i England.
Vissa tycker att han borde ha berättat tidigare. Andra att han inte skulle ha berättat alls.
Och tycker att han fick jättebra möjlighet och chans tack vare det här. Att mina andra tyckte att det var förfärligt.
Men varför? Varför berättar han nu, efter 30 år? Mustafa Mohammed har sin teori.
Jag vet bara spekulera för jag vet inte, men det har ju varit väldigt intresse runt omkring. Jag vet till och med, de har åkt till Somaliland och försökt att hitta någonting där, journalister. Och, alltså innan han själv åkte dit. Så det har varit väldigt mycket fokus och hitta någonting, hans bakgrund, hans hemland, hans ja, men olika. Så han kanske kände att ja, men då kan jag själv visa det.
Pressen, jakten, risken att någon annan skulle avslöja det först. Men när Mo själv får frågan säger han något annat.
And one of the reasons really did it is because of my family. I just wanted to tell him, you know, this is the real story.
När Mo Farah nu väljer att berätta sin historia så är det för att utmana allmänhetens syn på människohandel och slaveri.
BBC söker kvinnan som förde Mo till London, men tv-kanalen får inget svar. Men hennes släktingar försvarar agerandet och säger att hon tog Mo till Europa för ett bättre liv och att det var vanligt att barn fick göra hushållsarbete. Men Mo Farah blev separerad från sin biologiska mamma som barn. Och först många år senare kunde han ringa sin mor.
And at that point that's when I first called my mom to know that your mom's okay and she's alive. And they're all okay. For me it was like everyone's okay.
I september 2023 blir Mo Farah 4 i The Great North Run. Det är sista gången han korsar mållinjen som professionell löpare.
Honestly, this is it.
This is my final race. I'm retired, officially retired. As I'm talking to you right now, I'm a retired man.
Ja, men jag har frågat honom bara, liksom, hur det känns det, och han tycker det är skönt. Jag tror inte han har något problem nu att hitta saker att göra som han tycker är kul. Han har de här One More Mile där han försöker motivera barn och inspirera till att röra på sig och många andra saker.
Hussein Abdikahin var pojken som kom till England och utsattes för trafficking. Han blev Sir Mo Farah. 4 OS-guld, 6 VM-guld och adlad. En av Storbritanniens största genom tiderna. Men skuggorna från åren med Salazar finns kvar. Och misstankarna om dopning.
Jag tror inte det, nej. Men det är, man kan aldrig veta helt. Men jag tror verkligen inte det. Jag har inte känt att han är den personen. Eller haft den anledningen. Han har talangen nog.
Ingen vet säkert. Men för dem som står honom nära finns en annan bild.
Och det tycker jag har varit både imponerande och roligt. Att han har varit fortfarande samma spralliga, roliga, busiga person.
Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär, ett program som gjordes av Therese Hallman 2026, inläst av mig, Alexander Lundholm. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio.